Hej och välkomna till det andra av våra förinspelade avsnitt som vi släpper under mina två pappalediga veckor. Jag börjar med att berätta det här för er eftersom vi ju inte vet precis när det här avsnittet släpps. Kanske är det 7 april, kanske är det 14, 21 kan det vara. Men vi utgår nu från att det här är en pålitlig liten grabb som kommer i tid och sköter sitt som man kan förvänta sig av en ansvarstagande medborgare. Då skulle det gott kunna vara den 14 april. Och imorgon, måndag, 15 april, är det i så fall på dagen 400 år sedan Gustav den andra Adolf fattade pennan och gav Sala stadsprivilegier. Ett märkesår värdigt att fira. Privilegiebrevet kan ju heller ingen ifrågasätta. Annat var det 1995 då det kom förslag på att man borde fira Sala silvergruvas 500-årsdag. Ja, vilket kul, jippo. Problemet var att det gick inte bevisa hur gammal gruvan var. Vad jag förstår så blev det inget av det firandet. Sånt ska vi prata om idag, men också om hur viktig gruvbrytningen egentligen var för det tidmoderna Sverige. Så kliv in i malmhinken, läs en psalm för gruvfrun och följ med oss ned i mörkret. Nu åker vi!
Ja, nu ska vi ner i underjorden här allihop och se vad vi hittar där.
Ja, det vet man aldrig.
Nej.
Ni är dessutom varmt välkomna till Historiepodden.
Ja, men alltså, jag har tänkt på det här att det är som någon slags punkt man måste checka av efter inledningen varje gång. Och det har de väl fattat efter din trevliga inledning att de är välkomna och så. Men visst, man måste ha med den här öppningsfrasen då.
Ja, det tycker jag också. I många engelska podcast som jag lyssnar på, där hälsar man också lyssnarna välkomna tillbaka efter reklampausen och säger välkommen tillbaka till.
Det blir mycket välkommet här. Men det är klart att ni är välkomna. Jag tänkte bara att vi skulle gå rakt på vad nu är vi ska prata om här. Det vill säga Sala silvergruva.
Så är det. En gemensam kompis till oss ville att vi skulle inleda det här avsnittet när vi äntligen nu pratar om Västmanland genom att spela den här Tore Skogman-låten.
Han blev född med segerhuva norr om Sala silvergruva. Han la på ett extra kår och blev starkare än stål.
Det var Kalle Westman från Västmanland där, född norr om Sala silvergruva enligt Tore Skogman. Tore Skogman var själv västmanlänning. Född i Hallstahammar. Han är väl tillsammans med soldoktorn från Nyhetsmorgon ortens kändaste. Rätta mig gärna den som har bättre lokalkännedom än vad jag har om Hallstahammar.
Ja, det är inte jag. Jag kommer inte rätta det här. Nej.
Det finns ett väldigt kul avsnitt av Kalle Linds podd Snedtänkt där de avhandlar så kallade cash-in-låtar. Alltså en låt som en artist sjunger in mest för att det finns någon liten kommersiell potential att sjunga om typ internets genomslag eller någon ny omtalad maträtt kanske. Man passar på. Det är mer för cashen än för den konstnärliga kvaliteten man gör här också. Och Tore Skogman som har, om det är typ 1300 låtar på Stim eller någonting, han skrev enormt mycket. Han skrev låtar om nästan alla svenska landskap. Så på det här sättet skulle vi kunna inleda många avsnitt i svensk historia. Om Ångermanland, där man hör skogarnas sus och forsarnas mäktiga brus, sjunger han: man behöver aldrig ångra att bo i Ångermanland. Ja,
det är, det är starkt. Det är bra grejer här, det hör jag.
Är det verkligen bra grejer?
Ja, det är väl inte dåligt i alla fall, eller? Han är ju väldigt... Ja, vi har ju diskuterat Tore Skogman tidigare för massor med år sedan i podden, det vet jag.
Ja.
Och då var du lite motvals.
Ja.
Ja, men jag förstår inte varför. Är det för att han är för glad? Du tål inte människor som är glada då, riktigt.
Det finns för lite svärta i Tore Skogman för min smak.
Ja, det är ju det. Du ska skrapa fram den här, för det syns ju ingenting utåt i alla fall.
Nej, det är mycket tjo och kim och stort glatt leende.
Ja, det är ju bara där det är utåt.
Jag fick också en idé om att man kanske skulle kunna pitcha ett nytt program För TV4s Så mycket bättre, det går ju helt på tomgång nu för tiden. Skulle man inte kunna göra ett Så mycket bättre där hälften av artisterna är döda? Och så skulle man med hjälp av AI kunna låta Tore Skogman till exempel tolka då Darins låtar. Och så i sin tur får Darin tolka Tore Skogmans Dra ändå in i Hälsingland till exempel. Och på en mjuk elektronisk matta så kan Darin ömsint sjunga att förr i tiden i Hälsingland slogs man ju med knivar. Men den tiden är förbi, man varann ej längre kivar. Man med varann ej längre kivar. Jag tror att det skulle pigga upp Svensktoppen.
Det är bland det mest smaklösaste jag har hört talas om. Det kan man väl inte göra. Med hjälp av AI ska du alltså väcka liv i Lasse Berghagen som ska sjunga Fröken Snusk låta, eller vadå?
Jag tycker att just Lasse B är ju ett exempel. Jag vill gärna att de ska ha varit borta en lite längre tid än så, så att det inte ska kännas fullt så.
Nej, men du hör själv att det här kanske inte bara, det skulle inte förvåna mig om det händer i framtiden, men vi kan väl skjuta på den framtiden så länge som möjligt.
Ja, det behövs nytt blod i Svensktoppen alltså. Det är, min radio har ju fastnat på P4. Mm. Jag får inte in P1 i bilen längre, så det har blivit mycket Svensktoppen. Och alltså det behövs lite nya låtar i Så mycket bättre.
Ja, jag känner att min ambition att komma in på ämnet, den har fullständigt fallerat. Det har gått käppet åt helsike. Istället sitter vi och pratar musik, ett ämne som du och jag har diskuterat innan, där du är fascinerad över hur totalt ointresserad och obud jag kan vara. För det är jag. Och det här lämnar mig helt kall. Så att jag skulle gärna vilja prata om annat som är lite mer kyla i djupa gruvhål. Det låter mer spännande.
Då gör vi så att vi lägger på just lite musik och så sen så sätter vi igång med det här. Ja.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det var ju lite oklart där då i Sala 1995 när man skulle fira det här femårsjubileet, om det verkligen var 500 år som sagt. För frågan är då, när anläggs den här silvergruvan? Om vi börjar med då förstås att fråga en rejäl auktoritet på området, nämligen Olof Rudbeck, den svenska stormaktspropagandisten på 1600-talet, så är ju gruvan i drift redan någon gång på 200-talet.
Ja, precis.
Och då har vi missat 500-årsjubileet med råge, så att säga. Men så var det kanske inte då. Utan,
du kan nästan skippa kanske i den meningen. Det är bara Olof Rudbeck som vill att det här ska ha pågått så länge.
Ja, jag tänkte att det förstod man nog att det inte var så. Man tror ju snarare att det är i början eller mitten på 1400-talet. Men tydliga bevis för ruljansen är ju egentligen mest i början från 1500-talet istället.
Ja, så är det. Och det är inget fel på 1400-talet. Det är väldigt länge sedan, det var 1400-tal. Men i jämförelse med till exempel Falu koppargruva, så de hade ju hållit på i 5 sekler när man började bryta silver i Sala. Mm. Så en gammal, men inte med svensk mått urgammal gruvverksamhet detta. Salagruvan är ju heller inte Sveriges äldsta silvergruva. Västra Silverberget i Norrbärke kan vi belägga från 1354. Är vi någonstans kring Örebro då kanske, tror jag. Östra Silverberget, Säter, från seklet därefter. Men i Sala så får vi i alla fall tydliga avtryck i källmaterialet från 1511, när biskop Otto i Västerås beklagar sig över att böndernas tionde inte betalas som det ska. Ja. Det är för många som har släppt spade och högaffel för att springa iväg och bli bergsmän istället.
Ja, det där är ju jobbigt. Det är lite som att man går runt och har en häst nu för tiden då, och så börjar sadelmakarna göra bilar istället bara för att det är mer efterfrågan på det här.
Ja, just det.
Men nu var det så att de tyckte att det var bättre kommers i silvet, så att säga.
Jag tänker på den här butiken i Gävle som Gävle Dagblad alltid intervjuade om, hur mycket han blev påverkad av att det var körförbud på någon av de här köpmangatorna i Gävle, och all business gick ut för han hyrde ut film och DVD.
Ja, du menar att det finns något annat problem än, än att folk inte körde bil på den gatan?
Ja. Kan vara en delförklaring.
Samtidigt så behöver ju människor äta, så att det inte så att det finns fortfarande bönder.
Det gör det.
Året efter brevet här, 1512, så utfärdar ju då Sten Sture den yngre, riksföreståndare, ett privilegiebrev med monopolrättigheter till bergsmän och allmogen i trakten här runt Sala gruva. Men på 1520-talet, då det hände väldigt mycket i svensk historia, då är det inte mycket till brytning, eftersom då har det varit många ras som har gjort att här kan vi inte riktigt hålla på längre för tillfället. Men sen kommer vi in på 1530-talet, och då har det ju hänt mycket sen 1510-talet, va?
Sten Sture den yngre, att han fångar en kanonkula med knät, försöker dämpa den som Dimitar Berbatov gjorde med en fotboll, avlider. Och allt detta sker eftersom det är 1500-tal ju. Det är blodbad, Gustav Vasas framgångsrika krig mot danskarna. Krig som betalas, som vi vet, till stor del av Lübeck. Gustav Vasas skulder, behöver stålar. Varje liten småländsk bonde, varje litet norrländskt laxfiskeri. Allting ska maximeras för kronans gagn. Och vi har ju i den här debatten om huruvida Gustav Vasa är en landsfader eller en tyrann, så kan man ju också presentera att Gustav Vasa kanske mer än någonting annat, förutom då brevskrivare, vilket är hans tydligaste personlighetsdrag, är ju att Gustav Vasa är en kamrer. Han är väldigt intresserad av att hålla koll på alla olika typer av inkomster till kronan. Och som du säger, då har ju Sala silvergruva haft några svåra år bakom sig, med de här rasen som hade försvårat arbetet till exempel. Men en silvergruva, det är ju ingenting som Gustav Vasa är ointresserad av.
Nej, verkligen inte. Och det är ju perfekt timing att den här gruvan i Sala nu kommer gå in i sin storhetstid på 1530- och 40-talen.
Mm-hmm.
För svenska kronan har ju aldrig behövt mer pengar ändå. Det är ju massor med uppror och grejer som ska slås ner här. Det är de södra delarna av gruvområdet som kommer att vara särskilt intressant på den här tiden. Det är 700 meter långt och 200 meter brett gruvområdet. Och det är något som heter Herr Stens botten. Det är där man hittar en massa gottigt silver.
Det är ju det bästa stället i Sala silvergruva. Och det är väl efter Sten Sture.
Det är så himla bra silver där.
Absolut. Ja, men det är lätt att komma åt det.
Och det är inte konstigt då att Gustav Vasa satsar på silvret i Herr Stens botten och i Salberget. Han håller ju på här som bäst också och samlar in silver i form av klockskatten.
Mm.
Det vill säga byarnas kyrklockor som ska smältas ner och göras om så att de blir mer nyttiga som kungligt betalningsmedel, kan man säga. Och i Dalarna bidrar ju det här till tredje upproret mot kung Gustav. Men missnöjet i Dalarna hängde faktiskt ihop också med konkurrensen från Sala.
Mm.
Där kungen då hade noterat att det var värt att investera. Lars-Olof Larsson, han skriver i den här boken just då, Landsfader eller tyrann. Bortsett från klockskatten hade Gustav satsat stora resurser på upprustningen av silverbrytningen i Salberget. Prioriteringen av Sala skapade svårigheter med spannmålsförsörjningen och arbetskraft vid gruvorna i Dalarna. Särskilt koppartillverkningen sjönk markant. Så att man var ju förbannad på det också, va, från Dalarnas håll.
Ja.
Det är inte kul med konkurrens alltid. Men nu kommer ju staten att hålla ett ovanligt starkt grepp om den här silvergruvan ganska länge. I Falun till exempel så var det ju högre självständighet.
Ja, så är det ju. Alltså, i hela Bergslagen, den gruvverksamheten har ju vuxit fram under en period av svagare statsmakt. Och där har gruvfolket egentligen bildat en egen klass med stundtals ganska stark politisk makt. Jag vet inte om ni har hört talas om honom, men Engelbrekt Engelbrekt som störtar kungar och bränner borgar.
Mm.
Men från Sten Stures privilegiebrev och framförallt under landsfadern, tyrannen, brevskrivaren, kamreren Gustav Vasa så tog ju staten ett jättetydligt ansvar för brytningen i Sala. Man rev de tidigare små smedjorna, byggde en stor central hytta, förbjöd privat handel med silvret, vilket kunde resultera i dödsstraff faktiskt. Och ålade bönder att via dagsverken se till att gruvan fick den ved som krävdes. Vi vet till exempel att Gustav Vasa spenderade tid själv i Sala för att hålla koll på verksamheten, i alla fall för att inspektera den.
Det är ju oerhörda mängder ved som krävs för det här, eftersom man använder tillmakning som metod, alltså att man ska hetta upp berget tills det spricker. Och då behövs det väldigt mycket ved för att skapa den här värmen. Det är inte en arbetsmiljö direkt som Arbetsmiljöverket skulle klassa som tipptopp heller här.
Nej, det är det inte.
Men de som arbetar där är i alla fall befriade från krigstjänst.
Så viktig är gruvan.
Men det finns en författare som heter Bob Engelbertsson.
Mm.
Alltså inte Engelbertsson här för all del, men, utan Engelbertsson. Han skrev då i Populär historia: fattiga och rika, gruvarbetare och månglare, bönder och bergsmän, gruvbyn liknade en stad. Där fanns rådstuga, torg, kapell, krogar, administrationsbyggnader, bostadshus och en galgbacke. Så här hade de fått till allt möjligt som behövdes.
Allting man behöver för ett modernt liv fanns i gruvbyn på 1500-talet, det vill säga.
Och Gustav Vasa har ju alltså här, kan man säga, en kran av silver ur vilken det forsar silver i två decennier åtminstone.
Ner i en hink av silver.
Ja, just det.
Ja, men så är det ju. Under en 20-årsperiod levererar gruvan årligen mellan 3 och 4 000 kilogram silver. Man kan jämföra det med allt kyrksilver som han lät konfiskera från kyrkorna, som väckte så mycket ont blod ute i stugorna.
Ja.
Det gav ju allt som allt 6 500 kilogram silver.
Jag vet inte varför du håller på att envisa som man kallar det kilogram. Är det inte lättare att säga ton?
6,5 ton.
Ja, men det är ingen fara. Du får använda vilken terminologi du vill. Men hur mycket väger en bil? Är det ungefär 4 ton eller är jag helt ute och cykla här?
Jag önskar att du inte hade ställt mig den frågan. Jag vet att elbilarna är tyngre än de gamla vanliga bensinbilarna.
Jag ska googla här. Ja, ja, men det verkar vara 1,7 ton ungefär som är en bil. Så då kan man räkna att det är 2 snitttunga bilar så att säga, som man klämmer ur Sala varje år. Av rent silver då alltså. Det är väl ändå bra.
Ja, det får man ju säga. Jag har ett citat här från boken Guide till Sveriges historia. Där står det: silvret med dess myntprägling gav förutom kontanta medel för löpande utgifter också utrymme för en reservfond. Kungens och kronans finanser var än så länge inte separerade. Gruvan gav därför Gustav Vasa själv en nettförmögenhet på 52 000 silvermark. Och då ska vi tänka på att tidens ekonomiska doktrin är den merkantilistiska, där man satte likhetstecken mellan ädelmetall och rikedom. Av silver, vilket är en ädelmetall, kunde man prägla silvermynt. Med silvermynt kunde man betala legoknäktar om det behövdes. Eller så kunde man importera strategiska varor som man saknade. Silvret var ju enormt värdefullt med andra ord. Och han har ju också väldigt tur här, Gustav Vasa, att herr Stens botten levererar all time high mängd silver. Samtidigt som flera av de stora silvergruvorna i Mellaneuropa har tappat i produktivitet och istället håller på att gräva sig djupare och djupare ner i jorden. Det är omständigare och omständigare att få upp silvret. Men Gustav Vasa, det är perfekt timing, för det är också innan den spanska makten har börjat få över de riktigt största mängderna av silver från den sydamerikanska kontinenten också. Så att Sala silvergruva är som mest produktiv under en period då det inte finns så mycket silver på världsmarknaden.
Ja, det här är ju bra grejer, och en sån här, ja, men det är en bokstavligt talat, det är en pengamaskin. En sån vill man ju gärna hålla igång, va? Och kungen gillar inte riktigt att det blir hack i produktionskedjan ibland här av hans heliga silver. Till exempel innebar ju det katolska kyrkoåret att det var en hel del arbetsfria helgdagar. Och vi kan tänka oss att Gustav Vasa representerar dagens svensk näringsliv.
Just det.
Då tycker ju svensk näringsliv det att det är ju bra, va, när det är så få klämdagar som möjligt. Och att till exempel julen infaller på en lördag och en söndag och så, som det var för något år sedan här. Det var ju toppen.
Just det. Folket ska jobba.
Exakt, det hade jag tänkt säga också. Det är klart folket ska jobba.
Det är inte klokt. Vad in i helvete? Jag menar, landet ska ju arbeta, tycker du inte?
Och det ska man, för då blir det fler arbetsdagar och högre BNP. Och på samma sätt kan man säga att Gustav Vasa betraktar de här helgdagarna. Olle Larsson skriver i sin bok om Gustav Vasa att Sala silvergruva hade upp till 118 lediga helgdagar om året i början av 1500-talet.
Det är för många.
Det är för många. Förstår ni vilket tapp det här blir i produktionen med den här ledighetsmanin?
Va? Här blir jag svensk näringsliv. Ja. Det är Luther i mig som talar, eller vad det är. Men det är för mycket ledigt.
Precis. Jag menar så här. Det är roligt att hålla på och jämföra med Gustav Vasa och modernt fenomen som svensk näringsliv. Men det är inte meningen att låta raljant här. Det är ju sämre för statskassan det här när alla går runt och är lediga. Eller hur?
Ja, så är det. Sen var ju, det var ju ett slitsamt yrke att gå ner i gruvan och bryta silver.
Ja, men visst gick det för de andra också. Ja, jag säger inte, men det här blir ju nästan en filosofisk fråga. För är statskassan det viktigaste för människor här i livet? Vad är målet med livet och allt det här?
Ja.
Va? Det är ju någonstans där hamnar man också när man ska börja rota i det där. Hur som helst, ett mål i Gustav Vasas liv, det var i alla fall att fylla på den där kassan.
Ja, nästan det målet i Gustav Vasas liv.
Ja, precis. När reformationen kommer så är det mycket som ryker ut genom fönstret. Men en grej är ju de här helgdagarna, förutom att Gud blir protestant och sånt där också. Men det spelar ju roll då, att nu kan man hamra fram mer silver. För nu får man bara vara ledig på de absolut mest nödvändiga helgdagarna. Och ändå då vet vi att när vi kom fram till 1700-talet så kom ju Gustav III sopa bort ytterligare en tredjedel eller hälften av de där helgdagarna.
Då var det slut på det roliga.
Ja, då är det slut på mycket. När man läser att ett av kanske landets första viktiga strejker inträffade i Sala silvergruva i april 1552, då får man ju något lite medlidsamt i tanken ändå, tänker jag.
Ja.
För här har vi ett gäng gruvarbetare som tycker att de borde ha lite bättre villkor kanske ändå. Och så råkar de leva och välja att gå i strejk under en tid då kungen heter Gustav Vasa.
Ja.
Och då har han suttit in sig på den här tronen i 29 år och fått in vanan på hur man gör när man krossar alla jävlar som sticker upp.
Ja,
så det är nästan, alltså det är nästan bättre odds att vara militär i Sovjet 1938 och med stor skmin säga till Stalin att nej, vet du vad? Jag tror faktiskt inte att jag håller med dig här. Det är ungefär samma nivå här. För man kan ju förutsätta att Gustav Vasa blir rasande när han får höra om något så märkligt som uppstudsiga gruvdrängar.
Är det till och med så att vi har ett brev från brevskrivarkungen Gustav Vasa om det här?
Jag tänker för att det är så. Och det här skriver han så här till den här gruvfogden. Som du berättar om de gruvdrängar vilka har gjort
stort myteri och icke vill låta sig nöja med en lön de brukar få. Må du gripa dessa upprorsmakare och sedan skicka hit dem till oss väl bevakade.
Ja. Ja,
och någonstans skrev han också till någon gruv fogde där att man ska ta dem vid halsen och så vidare. Och han har också vid 1552 har han också skickat dit sin son Erik på någon form av inspektion och undersöka varför hela friden de inte får ut exakt så mycket silver som kungen skulle vilja ha.
Mm.
Så att han är väldigt noga med den här gruvan som han har hängt upp ett mycket på. Det var ju skönt att han inte upplevde de allra största förfallen sen kanske.
Just det. Och jag tror inte att Erik den 14 i sin rapport går riktigt till grunden med varför silvret har börjat sina i Sala. Men om man ska förklara det lite grann, varför det redan i mitten av 1500-talet inte är riktigt lika ekonomiskt gångbart längre, så kan man ju dels konstatera att de rikaste tillgångarna är redan utnyttjade. Alltså de enklast tillgängliga fyndigheterna blir färre och färre, och det blir svårare och svårare att bryta silver av den anledningen. Men ett ännu större problem för silvret är ju det som jag var inne på tidigare, nämligen att Columbus 1492 har upptäckt en ny kontinent ur europeiskt perspektiv i alla fall. Och den spanska erövringen av Amerika pågick. Under en kort period importeras enorma mängder silver från den så kallade nya världen. Sammanlagt, alltså under de hundratals år Sala silvergruva var i bruk, bröt man någonstans runt 500 ton silver. Det är den totala avkastningen. Det var det silvret som kom från den här silverkranen ner i silverhinken. Hur mycket vägde en bil, sa du? Det var 1,7 ton eller något sånt där.
Ja, just det. Ja.
Så att vi säger att det är en stor SUV det här. Då har vi 2 ton per bil. 10 bilar, 20 ton. 100 bilar, 200 ton. Så var vi här, 250 stycken SUVar i silver i en stor hög. Det är en ganska stor hög. Jag tittar ut genom fönstret och föreställer mig hur den ser ut. Ja, det är imponerande.
Mm.
Då kan man ju ställa det mot de, håll i er nu, 10 000 ton silver som spanjorerna skeppade iväg från de amerikanska kontinenterna under 1500-talet, när Sala lite grann börjar sina.
Ja, det är ju under första hälften av 1500-talet så är det 264 ton silver från Sydamerika, och vad jag förstår så kommer, ska det konkurrera då med 70 ton från Sala under första hälften. Och det är ju, det är ändå inte så illa för lilla Sala om man jämför med de massiva silverfyndigheter som finns i Sydamerika, som vi kommer att prata mer om vid ett annat tillfälle. Men det är ju andra hälften av 1500-talet, som du säger, som den här enorma silverlavinen kommer.
Och om man gör som spanjorerna gjorde, så finns det en risk att följande sker. Det blir inflation. Du får mindre för ditt silver än vad du tidigare har fått. Och det var sant både för de spanska kungarna med sitt stulna silver och för Gustav Vasa. Nu fick han mindre silver för att det kom mindre silver från gruvan också. Men även för det silvret så fick han mindre än vad han tidigare fått för sitt silver. Vilket jag menar att jag tror man kan koppla det också till den strejken som du nämnde. Att gruvarbetarna är missnöjda med sin ersättning under precis den era när gruvan blir mindre och mindre lönsam.
Mm.
Så eventuellt är det världsmarknadspriset som leder till den gruvstrejken.
Lars-Olof Larsson skriver så här: uppsvinget av produktionen vid Salberget kan tidigast avläsas i kammarens uppbörd 1536, då de drygt 5 ton silver levererades dit. På ungefär samma nivå låg de årliga leveranserna till kronan i drygt 15 år. Under 1550-talet började produktionen sjunka, men då var den kungliga skattkammaren på Stockholms slott, kallad Herr Eskils gemak, och även på Gripsholm redan fylld med silver upp till valvbågarna. Och då kan man ju se alla de här suvarna inkörda där i skattkammaren, Herr Stens kammare.
Ja, precis. Där hade de kunnat bada som Joakim von Anka i sin pengabinge.
Mm. om man inte behövde använda dem. Och det behövde man, visade sig, särskilt när kungen gick och dog och vi fick en ny kung. För då finansierade allt det här silvret det nordiska sjuårskriget som Erik den 14 försökte ratta. Och ekonomihistorikern Carl Gustav Hildebrand, han påpekar i den svenska historien att det här, allt det här silvret var grundläggande för att Vasadynastins kungadöme skulle etableras och att det svenska Östersjöväldet skulle etableras. Eller, ja, det var ju väldigt, det spelar stor roll i alla fall. Silvergruvan i Sala hade en betydande påverkan på att det här blev möjligt.
Just det. Även, det är ju viktigt och det ska man ju inte tappa bort. Samtidigt så är det ju det här Herman Lindqvist problemet att den Vasa kung man skriver om blir hjälten och de andra blir fienden. Att hade vi pratat om handelspolitiken runt Östersjön så hade vi sagt att den var styrande. Hade vi pratat om tyska orden och deras implosion och undergång hade vi sagt att det maktvakuum som uppstår kring Östersjön, jo, det är viktigt att hålla koll på.
Historien är ju komplex, va? Så är vi ju. Men det är ju väldigt mycket silver det handlar om här. Och det är ju sällan som, alltså, jag tycker alltid man hör talas om en massa gamla kungariken på medeltiden och i nya tiden som är bankrutt hela tiden. Bara en massa kungar som springer runt och lånar pengar för att ha råd med ena och andra. Det är väldigt sällan det är överfyllda liksom skattkammare med silver som man bara kan ösa ur och kriga hur man vill. Men det kunde ju Erik den 14 det här.
Just det.
Det är väl ändå, spelar väl ändå rätt stor roll då.
Ja, det är en bra poäng.
Ja, tack. Sen vill jag bara skjuta in något som absolut inte har med saken att göra egentligen. Och det är att den här Hildebrand som då blev professor, den första professorn i ekonomisk historia i Uppsala. I hans ungdom så var han en lärare som höll på med studentikos poesi. Och så skrev han bland annat: låt oss fröjdas i ungdomens vår. Någon sköt sig här igår. Djupt i jorden ska han bo. Där de härliga lagarna gro. Är inte det lite kul?
Ja, just det. Det är en parodi på studentsången.
Ja, och där var det stickspåret över. Men ändå.
Okej.
Okay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men sen så är det så att gruvan sinar ju, som vi har sagt, och då det blir inte lika mycket succéartat överskott som tidigare, och år 1600 så är alltså produktionen en 40-del av vad den har varit på 1540-talet. Men silvret är ju inte helt slut för det, och gruvan kommer fortsätta vara viktig på olika sätt framöver, inte minst att man hoppas att den ska bli viktig igen också.
Man kan alltid leva på hoppet. Ja.
Slutet på 1500-talet så är det ett hejdlöst grävande och bytande överallt. Och man har inte alltid några särskilda planer för var eller när man ska gräva och hålla på heller. Och det här gör då att taken störtar in igen och det rasar ihop och grejer. Det är massor med olyckor. Och för att försäkra sig om att man inte ska drabbas av de här olyckorna, då gäller det att ha Gud på sin sida. Och gruvan har ju en egen församling med en egen präst och allt. Och varje morgon hölls en gemensam bön innan arbetet börjar och så. Och det här är ju, det är ju typ samma sak man gör när man ska gå ut i, på ett slagfält. Vi ber och hoppas på det bästa. Men på 1500-talet så finns det ju den andra sidan med som inte har så mycket med kristendom att göra. Det är ju vidskeplighet och skrock. Jag menar, man tror på gastar och troll och skogsrå och sjöar och allt möjligt också.
Just det.
Och i det här fallet så är det gruvfrun som är aktuell, som du nämnde i inledningen här förut.
Mm.
Och henne gäller att hålla sig sams med. Och det kunde man kanske då göra genom att knacka 3 gånger på berget innan man åkte ner för att förvarna henne om att nu är man på väg här. Och så fick man lyssna lite, och man då hörde att det knäppte liksom och knivra lite i berget tillbaka, då var det eventuellt varningar om kommande olyckor. Och det här kan ju låta bara, jaha, sånt där höll man på med för 500 år sedan. Men de här konsultationerna av gruvfrun höll man på med ända in på 1800-talet ju.
Ja, hon blev ett permanent väsen nere i gruvgångarna.
Mm.
Du nämnde den spontana bebyggelse som hade uppstått kring gruvan, gruvbyn. Och om vi då hoppar fram några Vasakungar, då heter vår rådande gubbe Karl den IX. Då vet vi att vi är i början av 1600-talet. Och han hade haft rätt långtgående planer att ge gruvbyn stadsprivilegier. För trots att gruvans ekonomiska roll alltså var mindre än vad den hade varit ett halvsekel tidigare, så hade den fortfarande en given plats i de svenska regenternas huvuden. Där var det permanent hyreskontrakt som inte sades upp i första taget. Riksens klenodium kallade Karl den IX Sala silvergruva. Och silvrets alltjämt enorma betydelse kan man också spåra i den samtida upptäckten av silvret i Nasafjäll i övre Norrland. En oerhört intressant berättelse som, vilket vi brukar säga ibland, vi ska dra någon annan gång i podden. Upptäckten av silver den gången fick riksrådet Karl Bonde att skriva ett närmast legendariskt brev till rikskansler Axel Oxenstierna.
Uh-huh.
Han skrev att man hoppas här, näst Guds tillhjälp, så skall där bliva det svenska Västindien. Det är ju det citatet som man brukar använda för att sammanfatta stormakts Sveriges koloniala relation till dess norra landsända. Men det visar ju också hur viktigt silvret är, att liksom både Karl Bonde och Axel Oxenstierna tappar fattningen och bara, herregud, det är en samisk gubbe som har hittat silver.
Mm.
Man hade ju heller inte legat på latsidan i Sala för att öka gruvans marginaler. Skulle man få någonting gjort på 1600-talet så gällde det att importera tyskar, vilket man hade gjort. Det var de som hade den teknologiska kunskapen för hur man tog sig djupare ner i marken. Det hade ju de behövt göra redan på 1500-talet. Och när man gräver djupare ner i marken, då kommer det ju vatten också. Det där vet alla som har anlagt en brunn någon gång. Eller kanske haft vattenskador i källaren. Vad vet jag? Och de här yrkeskunniga tyskarna hjälpte då till att konstruera ganska omfattande maskinerier som pumpade upp vattnet ur de här nya gruvschakten som togs upp i Sala. För från 1620-talet så började gruvarbetarna leta sig längre och längre ner i marken. Makalösschaktet heter det schakt som man börjar gräva ut. Det följs snart av bland andra drottning Kristinas schakt. Men nu måste man alltså åka långt ner under mark för att bryta silver. Drottningens schakt är nästan 260 meter djupt. Och när man tog upp sådana där nya schakt så kunde det leda till kortvariga glansperioder, men det gick några år och så sen så sinade silvret. Det blev aldrig ihållande alltså.
Nej.
Och gruvbyn blev heller aldrig någon stad. Det blev inte gruvstaden av den. För istället så ärvde Karls son, Gustav II Adolf, frågan om Sala och hur man skulle göra med bebyggelsen där. Och i det fallet, som i så många andra, så agerade kungen efter devisen gör om, gör rätt. Det bodde 1500 människor i gruvbyn. De mottog meddelande från hans majestät att ni ska flytta. Kungen har beslutat att riva hela den gamla bebyggelsen och istället låta bygga upp en ny stad. Det är dagens Sala, som i dagarna alltså firar 400 år. Grattis Sala!
Grattis, grattis! Och grattis till en effektivare och en mer drakonisk form möjligen av er uppbyggnad till stad än den som pågår i Kiruna just i detta nu.
Just det.
Det kan man väl säga att det påminner lite om det.
Så är det ju. Det är svenska gruvstäder som flyttas.
Mm. Jag kommer att tänka på en grej nu när du sa det här med jämförelsen med Indien. Eller Västindien var det väl snarare.
Ja.
Det är återigen Kalle Lind som har någon rolig jämförelse med det där. Jag ska gå och kolla här i bokhyllan om du väntar lite.
Medan Daniel och kollar i sin bokhylla då ska jag berätta att när jag var tonåring så åkte jag och min kompis Erik på tågresa till en obskyr filmfestival någonstans i södra Sverige. Jag kommer inte ihåg var den här resan var, men den här finansierades av Unga Örnar i alla fall. Det var första gången jag lämnade Norrland utan mina föräldrar. Och skillnaden mellan att sitta i baksätet på en grå Volvo 740 som drar en husvagn i riktning mot Dalarna eller Småland mot att ta bussen till Jörn och sen kliva på ett tåg som åker gud vet vart, den var ju jättestor. Och jag och Erik hamnade flera timmar i Sala och jag kommer inte riktigt ihåg varför, vi skulle väl byta tåg där. Men det jag kommer ihåg är att jag tyckte Sala var så fint och kände så mycket större än en Arvidsjaur. Det är enda gången jag har varit i Sala.
Jag ska bara hitta lite här. Ja, nu ska vi se. Då är det ju en bok här från Kalle Lind igen då. Den heter ju Människor som har haft fel. Jag tror jag tog upp den här när vi pratade om folkungar eller vad det var.
Jan Guillou.
Jan Guillou var det. Och här jämför han då storheterna Norrland och Indien med varann och kan ganska snart konstatera att Oxenstierna med det här påståendet är åt helvete ute och cyklar, som han skriver. Norrland är skitkallt, Indien är jättevarmt. Norrland är jävligt stort, Indien är så jävla stort att det är löjligt. Norrland har typ en pers per kvadratkilometer, Indien har typ en miljon per kvadratmeter. Norrland har renar, Indien har kor. Norrland har skotrar, Indien har kor. Norrland har slädar, Indien har kor. Norrland har sparkstöttingar, Indien har kor. Norrland har Lars Törnman, Indien har kor. Norrland har mygg som irriterar. Indien har mygg som ger skyhög feber, tokdiarré och plågsam död. Norrland har röda bollar på mössan. Indien har röda prickar i pannan. Norrland har trollet Plupp. Indien har tigern Shere Khan. Norrland har samekåtor. Indien har Taj Mahal. Ja, det är lite skillnad. Och sen så fortsätter han här. Nu är ju grejen att du sa ju Västindien i det här brevet. Så att...
Ja, för det här är ju... Och menar Kalle Lind också, som vi såklart högaktar den här podden, men menar han att det är Oxenstierna som ligger bakom citatet?
Nu har inte jag... Jag kom ju på det här på uppstuds nu, att jag har läst det här för länge sedan, så jag har inte hunnit gå igenom det här riktigt. Men... det har, nej, det tror jag inte han menar riktigt. I så fall så menar han ju fel han också.
För det är en spridd uppfattning nämligen att det här är Oxenstierna som har sagt det. Men det är ett brev till Axel Oxenstierna. Däremot så...
Ja, det är ju ett kapitel som heter Axel Oxenstierna. I Norrland har vi ett Indien, står det, komprimerat citat inom parentes. Så att det är ju Oxenstierna tillskriver det här. Då skulle man kunna ha ett litet roligt tillägg i slutet på den här boken i Människor som har haft fel, där Kalle Lind själv utgör det sista kapitlet.
Ja, exakt. Däremot så hoppades Axel Oxenstierna att jag tror att det är det norrländska bruket i Kängis skulle bli ett svensk motsvarighet till Liège i Centraleuropa, det är väl Belgien idag. Mm. Och där skulle man också kunna göra en sån jämförelse, skillnad mellan Belgien och övre Norrland. Det är många skillnader som finns även där. Jag fick författaren Ingemar Oskarssons nya bok på besök i stormaktstidens Sverige för några veckor sedan. Jag tyckte mycket om den, inte minst uppskattade jag tajmingen att ett helt nytt verk damp ner exakt precis samtidigt som vi jobbade med det här avsnittet. För under det 1600-tal som är Sveriges stormaktsperiod så blir Sverige lite på modet ute på kontinenten. Sverige blir den typen av resmål som kanske Georgien eller Mongoliet är idag. Att du åker dit om du är avantgarde-resenär. Låt packet dra till Kanarieöarna. Vi som vet hur man reser, vi drar till Sverige då, om det är 1600-tal som vi pratar om. Och det är en spännande tid för just resandet. För tidigare så hade längre resor som inte var pilgrimsfärder betraktats som ytligt trams. Vad ska man hålla på och resa för resandets skull om man inte har någon sorts helig mission bakom det? Men under 1500-talet så hade en ny tradition blivit allt starkare, där även andra typer av långa resor ansågs bildande och uppbyggliga. Men då gällde det att besöka rätt platser, inte bara tramsa runt. Så det växer alltså fram någonting av ett program som man ska checka av när man är i Sverige. Flera resenärer ville ta sig till det här blivande Västindien, till övre Norrland. Det hänger samman med att de första vetenskapliga verken som Schefferus Laponia började publiceras ute på kontinenten och skapat ett intresse för det. Men det fanns ytterligare några saker med på 1600-talets motsvarighet till reseguider som Lonely Planet. Och det var ju de svenska gruvorna. Falu koppargruva och Sala silvergruva var, du måste bara se det om du är fransman eller schweizare som åker till stormaktstiden Sverige.
Det är lite sån här ett måste besök, eller hur?
Ja, exakt. I de 11 resenärer som Oskarssons bok handlar om så går, om det är 5 eller 6, nästan hälften av dem går ner i ena eller bägge av gruvorna.
Ja, man är väldigt fascinerad av det här med gruvor.
Mm.
Stora, djupa, mörka hål bara rakt ner i marken. Där en massa olycksaliga människor släpps ner för att då i nattsvart tillvaro och slita som djur. Och med lite otur så kunde man ju då tänka sig att, och händer ju också förstås, inte bara tänka sig, alltså att folk faller eller åka ut för giftig gas eller drunknar och så vidare. Så att det här är ju en farlig plats med, vilket då tillför någonting till lockelsen och förskräckelsen inför det eller något, fascinationen.
Mm, just det.
Och gruvorna ger också fullt med möjligheter till den som är lite bildad att då dra en massa referenser också till antik mytologi och romerska poeter och sånt där.
Alltså de är ju helt hopplösa, de här 1600- och 1700-talsresenärerna. Linné var ju inte ett dugg bättre. De kan inte bara beskriva någonting de ser, utan allting måste vara Hades eller Odysseus eller någonting. Men
för det första,
synd att bara säga vad man ser.
Ja, men det kan man väl göra. Men sen är det väl lite elegant att förpacka det så här med Vergilius underjord i Eniden. Ja, det är klart det ska fram här. Det är en massa stenar som ska flyttas både ner i gruvorna. Ja, men det är ju Sisyfos och hans sten förstås. Och de här hjulet som snurrar i Hades med den här stackaren som Zeus placerar på det där snurrande hjulet i Hades. Det är väl en alldeles utmärkt och kvicktänkt parallell att dra till de här gruvorna där det också finns hjul som snurrar för att få upp vatten och sånt där. Tyvärr är det väldigt få som skulle komma på tanken att dra sådana här referenser idag. Det är det jag gör en hel jättestor poäng av i min bok, att sådana här antika referenser är borta. Så sitter du här och säger att ja, men kan man inte bara säga vad man ser? Och det är klart man kan, men det måste ju vara lite snyggt också. Jag tycker det är elegant gjort av dem. Sen är vi mycket bara för att styla dem, göra också ibland, tror jag. Men ändå, eller?
Ja, absolut.
Men ändå, folk som läste det här fattar vad jag menar då. Och problemet nu är väl att det varken folk skulle fatta eller komma på att göra. Man får andra referenser. Hur som helst så är ju de här resenärernas berättelser bland de mest livliga och de målande berättelserna vi har av de här gruvorna.
Ja, verkligen. Alltså den svenska byråkratin tar ju fram ganska andefattigt källmaterial. Och om det inte vore för de här resenärerna som kommer till stormaktstidens Sverige så skulle vi ha en en mycket färglösare uppfattning av platser som till exempel Sala silvergruva. För det är inte bara det att de kommer med ett outsiderperspektiv, utan det är som du säger, de verkar ju i en litterär genre, reseberättelsen. Och då har man lite grann att leva upp till, och det ska de ju ha, det gör de ju.
Ja, sen lånar de ett mycket av varann ibland med, så att med fraser och uttryck och ibland jämförelser, så att det blir ju lite svårt ibland att veta vad den här killen verkligen nere där, eller vågar han inte åka ner, så har han bara läst vad någon annan har skrivit. Det kan vara lite oklart ibland.
Just det. Det finns ju två stycken berättelser som är de mest levande. Dels så finns det den franska legationssekreteraren Charles Ogier som med stora ögon bland annat beskriver hur vattnet pumpas ut ur gruvan. Han ser det här enorma maskineriet som tyskarna har byggt. Och
så kallad stånggång eller konstgång. Jag var tvungen att gå in på Wikipedia och kolla vad det är, och då fick man se en bild, alltså en, vad ska man säga, en bild som rör på sig då, som visar hur den här maskinen funkar, och det, då fattar jag. Jag förstår lite grann att han tyckte det var imponerande på den tiden.
Just det, det är imponerande mekanik i de där. Och Ger ojar sig också över hur barn, både pojkar och flickor, sliter med att hålla igång enorma blåsbälgar som håller ugnarna varma. De står och hoppar upp och ner på blåsbälgarna. Mm. Men den mest intressanta reseberättelsen från Sala kommer ju från Nicolas Payen, hur man nu uttalar det, en till fransman som var i Sverige på 1660-talet. Det är några år efter Ogier är där.
Ja, Payen, sa vi det?
Ja, vi köper det.
Ja, han menar ju att han har varit nere där och träffat flera hundra av de här arbetarna, och att de genast faller på knä framför honom när han är där nere och i sitt elände hoppas på att få en allmosa eller medlidande och så i alla fall. Och han skriver att inte ens Sisyfos hade det så förskräckligt och hemskt som dem. Och det var ju inte livet på en pinne där nere, det var ju inte förstås. Men att de skulle ha varit då, som han hävdar, italienare, fransmän och engelsmän också, det är ganska uppseendeväckande uppgifter han kommer med.
Ja, så är det.
Och rätt osannolika.
Han har ju hunnit bränna av fler antika referenser bara på vägen ner. Han tycker att mörkret är som kaos, den ursprungliga världsrymden, skriver Oskarsson. Och i den här hinken som hissar ner dem så säger han att Orfeus plågades inte så mycket på sin väg till Hades som man gör på väg ner i gruvans mörker.
Nej, han kanske var höjdrädd också. Man förstår att det var läskigt att åka ner där i en hink. Apropå de här arbetarna, så visst var det så att man tryckte ner en och annan krigsfånge i gruvan, va?
Ja, det var ju Erik den 14:e som hade börjat med den här idén att dels krigsfångar men även svenska fångar kunde man skicka ner i gruvan för att arbeta. Erik den 14:e beordrade en hövitsman att låta, citat, två fångar hänga den tredje om den inte ville arbeta. Och så upprörde Erik att han skriver: sådant vill jag vi icke veta av för 7000 jävlar. Alltså att man inte vill arbeta. Det är för 7000 jävlar. Sånt vill vi inte höra av.
Nej, det var ju hårda bud, va? Det var ju så hårda bud att Johan den tredje sen tyckte att det där var så obehagligt allting. Han fick sån ångest att han var på väg att lägga ner hela gruvan över det som hans bror hade satt igång. Och det här är ju så intressant, så att det här måste vi ju ändå fråga oss. Vad säger Grimberg om?
Underbart.
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Limis?
Ett sätt som Gustav Vasa fann på att skaffa folk till bergshanteringen vid Salberget var att begagna gruvan till förvisningsort för sådana som begått förbrytelser. En smed som hade stulit ombord på konungens örlogsflotta och därför dömts att mista livet blev till exempel benådad med att få slita spö och mista båda öronen. Därpå inbrändes ett märke på honom och han skickades att arbeta i Sala gruva. Detta sätt att skaffa arbetskraft anlitades allt mer av de följande Vasakonungarna. De skickade också dit krigsfångar som med block om foten fick bryta malm. Fångarna behandlades fruktansvärt grymt. Mindre förseelser straffades med att stupslå dem.
raka av dem allt håret eller låta dem mista öronen. När de vägrade arbeta stack man dem i sidan med ett knävelspjut och rymning straffades med livets förlust. Johan den tredje greps i slutet av sitt liv av ångest över alla de ohyggliga scener som utspelade sig vid Silverberget. Vi förnimmer väl, skrev han år 1588, att så länge vi brukar den mördarekulan som så många människor är och blivna ihjälslagna uti, har vi icke någon lycka, antingen därmed eller med andra sölvbruk. Därför ämnar han nu lägga gruvan helt och hållet öde. Slutcitat. Men sen blev det visst inte så att man la den helt öde, utan det var bara att han fick väl något anfall av ångest där, som sagt, och sen det är fortfarande silver kvar i det här hålet i den där mördarkulan.
Just det.
Men hur som helst så lär det varit väldigt begränsad mängd engelsmän och fransmän där nere, vilket då Payen hävdar att det var.
Ja, det är svårt att se i vilka krig enorma mängder engelsmän skulle ha blivit krigsfångar och skeppas till Sala.
Mm, ja, det tycker jag med. Och det är nog för att det inte är sant riktigt. Men Payen har kommit in i ett flow här, och då låter han inte sånt som fakta störa hans litterära verksamhet. Han skriver: det går inte att föreställa sig något mer förfärande än deras nakna, lemlästade, magra, bleka och utslitna kroppar, tvingade att utan uppehåll arbeta med att gräva sina egna gravar och dömda att dö omgivna av guld och silver som för andra människor är en källa till liv och njutning.
Finns det guld i gruvan?
Ja, det gör det ju inte. Utan det här är ju mycket... det är han också mycket som tänker här, va? Och vill få det att låta snyggt. Och det låter ju dramatiskt, va?
Det är ett väldigt patos i texten.
Oh ja. Men man får ju känslan av att han mer tänker på romersk metallutvinning som vi har pratat om i avsnitt 415 än om svenskt 1600-tal.
Ja, liksom, utan att förringa det lidande som det säkert var att jobba långt ner under mark i de här slitsamma, rökiga miljöerna, men eldade för att ta sig djupare in i berget och så han, man kan inte ta hans ord för sanning här.
Oskarsson påpekar ju försiktigt att tonen här kan inge en del misstankar rörande graden av realism, så att säga.
Just det.
Och han skriver också att ja, visst, man använder lösdrivare och brottslingar ibland och så, men det finns ingen stöd för den här skildringen som Payen skriver om att man för evigt var dömd på något sätt att leva i underjorden.
Nej, där är han också lite grann kvar i de antika myterna, som du säger. De delarna av hans berättelse som jag gillar bäst handlar om hur gruvans inre liksom öppnar upp sig där nere. Han går förbi rasande valv, kanske öppnar de sig som valv bakom valv oändligt, vad vet jag. Och så kommer han till en stor sal i jordens inre där själva rymden är hänförande. Och överallt ser han människor som hugger i väggarna. Han ser vatten som rinner och han ser eldar som brinner. En del kommer, skriver han, en del går. En del bär med sig trävirke, andra rullar stenar framför sig. En del kör små kärror, en del släpar stänger efter sig. En del arbetar med eldarna och åter andra gör andra göromål.
Mm.
Så det var ju ett myller där nere i mörkret.
Ja, eller vad är det? Det där är ju, det verkar ju som det är enligt Payen då, som sagt, men enligt den här Engelbertsson som levde på 1990-talet och sammanfattar en större mängd källor än bara den här fransmannen, så menar han på att ja, det kanske jobbat 200-300 människor där nere, men oftast var det ett ödsligt intryck man fick där som besökare, och det var små arbetslag som var utspridda på olika platser. Och han skriver, det tillhörde faktiskt undantagen att besökarna kom till platser där arbete pågick. Så jag har inte riktigt, alltså det är klart att det kan vara på olika sätt vid olika tillfällen när man pratar om en period på 400 år.
Ja.
Och Payen kan mycket väl ha hamnat i en situation där han såg en massa saker som hände.
Det är möjligt, men det är ändå bra att höja ett källkritikens försiktiga finger i luften.
Något som gjorde intryck på många var ju annars
de här stackars hästarna.
Just det, gruvhästarna.
Som man använde då för att de skulle släpa en massa material och sådär. Det fanns ju särskilda hästhissar och stall där nere i underjorden. En annan fransman som var där i gruvan 1716 skrev att han såg 8 hästar där som han menar levde i ett helvete de aldrig skulle komma ifrån. Och i det här fallet var det nog så också, ja.
Mm.
Men framåt 1800-talet så tog man faktiskt upp hästarna åtminstone någon gång om året så de fick beta lite och se dagsljus och sånt där med. Och det var ju när gruvans vattensystem skulle storstädas på sensommaren. Då fick de komma upp en sväng.
Ja, det gör mig också lite nedstämd att tänka på de här gruvhästarna.
De har funnits. Mm. En tysk skribent som besökte silvergruvan 1804. Han satte sig i den här malmtunnan och så färdades han ner då. Och efter 190 meter så fick man börja gå längs stegar 70 meter ner i mörkret till. Och det där när man sätter sig ner och funderar på hur det kan vara att 190 meter ner börja gå på rangliga stegar ytterligare 70 meter ner som måste stå liksom, jag vet inte hur de är uppradade, alltså, får ju panik bara tänka på det. Men det som gjorde mest intryck på honom verkar ändå ha varit resan upp med den här malmtunnan. För då mötte hans tunna en tunna som var på väg ner i mörkret med ett gäng arbetare som sjöng en psalm. Jag kan ej beskriva vad jag kände vid denna enkla och nästan klagande melodi som genljudade ur det mystiska djupet så avlägset ifrån det glada dagsljuset, skriver han.
Just det. Det är ju någonting som är väldigt tilltalande med gruvorna, alltså som resmål. Det var det på 1600- och 1700- och 1800-talet och det är ju fortfarande idag för moderna turister. Vi skickar ner skolklasser och vi skickar ner besökare i Falu koppargruva, även i Sala silvergruva. Och är man utomlands någonstans där det finns en djup grotta eller så, jag har ingenting emot att gå ner i underjorden en kort stund. Men det blir ju också ett sånt bra liksom sammanhängande narrativ eftersom man går ner i mörkret och så känner man vad man nu känner i mörkret, men sen går man också upp i ljuset. Mm. Och många av de här berättelserna har ju de två scenerna som väldigt viktiga bärande delar. Nedgången och uppkomsten.
Ja, så är det. Det är mycket det man kommer ihåg. För jag har ju också varit nere i framförallt en gruva som jag kommer att tänka på. Vad har du varit i för gruvor?
Falu koppargruva har jag varit nere och tittat lite grann i tillsammans med en skolklass från Gävle. Och så sen så har jag varit i en djup grotta i Australien.
Mm-hmm. Jag har varit i saltgruvan utanför Krakow för 8 år sedan ungefär.
Just det.
Jag kommer ihåg att det var tryckande värme utanför så var det ganska skönt att ta sig ner ändå. Där nere svalka lite. Men det är en lång cirkulär trapp ner så att säga på 378 steg eller sånt där som tar en ner. Och så kunde man ju då titta över kanten eller när det går runt så här så finns det ett hål i mitten. Då tar man titta ner där och då ser man ju inte ens botten. Det känns inte som att man kommer ner någonsin hur mycket man än springer runt där och blir. Det är en ganska klaustrofobisk känsla ju att vara typ 700 meter ner. Nu vet jag inte om det var så djupt ner jag var. Det tror jag inte. Men den är så djup i alla fall, den där saltgruvan. Det var klaustrofobiskt oavsett när man väl kom ner.
Under 1700-talet så valde man att bryta främst i redan bekanta fyndigheter. Men då delar av det som man tidigare sållat bort. Och det kanske är ett tecken på att berättelsen närmar sig sitt slutstadium. Eller så borrade man ännu djupare. Karl den XI:s schakt sänktes under 1800-talet till 318 meter och blev med det gruvans djupaste avgrund. Det är den plats i Sala där du löper störst risk att väcka en balrog. Nu tar du dig inte så djupt ner i gruvschaktet utan någon av Elon Musks ubåtar, men ändå.
Vänta, det är lite roligt ändå här hur du nu drar en referens
här till någonting som finns djupt nere i grottor och inte bara kan berätta hur det såg ut, så att säga.
Hur djupt det är.
Ja, hur djupt det är egentligen. Nej, det kommer bara logger och sånt där som väl inte gärna kan ha funnits.
Nej.
Men det är en snygg referens, det är ju, om man nu ska dra sådana.
Ja, det kanske man ska, eller så ska man inte det. Under andra halvan av 1800-talet så börjar man dessutom ge sig på de pelare och skiljeväggar som tidigare lämnats med hänsyn till gruvans strukturella integritet. Bob Engelbertsson skriver: gruvan består idag av cirka 20 kilometer orter och ett stort antal bergrum av olika storlek. Den är vattenfylld från 155 meters nivå. Att ha gruvan till hälften vattenfylld är en viktig säkerhetsåtgärd. Vattnet ger stadga åt de kraftigt exploaterade djupa delarna. Och 1908 så avbröt man till sist brytningen av silver. Det är inte nödvändigtvis så att det har varit totalt arbetsstopp sedan dess. På 50-talet så var det en liten styrka som bröt lite silver, men någon storskalig verksamhet har man inte hållit på med. Man har fortfarande prospekterat under 1980-talet, men i den mest omfattande betydelsen så har det alltså varit tyst sedan tidigt 1900-tal. Och som sagt, den var framförallt riksens klenodium under två decennier på 1500-talet. Vilket i en så lång historia är ganska intressant, att man själv snart har levt dubbelt så länge som Sala silvergruva var riktigt, riktigt, riktigt vinstgivande.
Mm.
Och med det så är vårt avsnitt om Sala silvergruva slut.
Det är det, precis som silvret. Och tack så mycket för att ni har lyssnat, för avsnitten är inte slut för det, utan vi kommer tillbaka nästa vecka.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag.
Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej, hej.
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.